Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Ever since childhood I've dealt with migraine pain. When I tried Nurtec, Registered, ODT, Remedjementet, 75 milligrams for the first time, I'll never forget wishing I had found it sooner.
Vad är det här?
Vem har lagt ut det här på sin Instagram?
Är det här typ egentligen Botox?
Nej. Det här är ju alltså då Panodil, basically. Aha. Fast en ny Panodil. Vem har köpt?
Så Max, vem som helst. Det kan vara vem som helst.
Nu då var det Lady Gaga.
Hon har verkligen sålt sig till djävulen.
Det blir alltså, jag vill veta hur hennes PR-team slash management mår. Därför att...
Inte bara dem utan också hon. Jag tänker att hon ändå har alltid haft en ganska så stark säg i mycket av det hon gör.
Ja, hon var ändå så här, inte den som var den när det kom till att gå med på samarbeten.
Jag vet inte, samarbeten kanske hon alltid har varit en slut for. Men det är väl inte så illa att samarbeta med Panodil Goals?
Jo, men alltså, det är verkligen en bild på henne där hon står i någon guldklänning och så är deras logga smackad upp i hörnet. Och sen så bläddrar du en sida så är det så, vad är Panodil? Och sen bara, viktigt att tänka på när du tar Panodil. Och sen sveper du till nästa, det här är sideffekterna när du tar Panodil.
Ja, men så måste de ju alltid säga.
Jo, men känns inte det här ändå lite...
Jo, men alltså hela hon är också, det spekuleras i ifall hon har tagit Ozempic för hon har blivit väldigt smal. Alla måste gå in och kolla på hennes TikTok. Hon är
liksom gå in och kolla på House of Labs
av det hon en gång var. Det är så tragiskt hur sminkmärken verkligen tog våra divor ifrån oss.
Ja, alltså det tycker jag känns extremt homofobiskt i dessa Pride-tider.
Ja, hon börjar också bli low-key cancelled på Twitter just nu för att i och med homofobi och transfobi som ökar i samhället att folk bara, men vart är Lady Gagas röst i allt det här? Hon hade kunnat säga någonting någon gång.
Hon har ju ändå haft Born This Way Ball Foundation. Men ja, det vet jag heller inte.
Ett,
det där
ett uttalande eller någonting, men jag vet inte.
Jag fick Panodil istället.
Ja, det fick jag. Och det kan vara bra. Det kan lindra besvär av homofobi.
Det kan lindra
homofobi
när du blir misshandlad.
Ja. Välkomna till vår podcast.
Det är jag som är Max.
Och det är jag som är Michelle, om det var någon som undrar. Jag har haft ångest på sistone för att jag har blivit så extremt skvallrig. Alltså, jag sitter och, det är det enda jag pratar om nu för tiden. Och jag har ändå undvikit att vara för skvallrig när jag träffar människor i verkligheten. För att jag vill inte bli förknippad med liksom en skvallerhagga när jag har en skvallerpodd. Jag vill att folk ska känna att de kan lita på mig och att käften...
Inte glappar.
Men alltså, jag, det är det enda jag pratar om. Jag har otroligt skvaller. Jag kan bipa det.
Mm, kör.
Nej, men det, du förstår. Jag har ju berättat det för varje person jag har träffat.
My God. Också, you know what? Det känns som att det är receptet till ett lyckat äktenskap.
Nej, där är jo. Raka motsatsen till, eller?
Nej, 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 nej. 100% rätt.
Har du sett på TikTok den nya trenden eller memen eller vad man ska kalla det? Att kalla någonting för a canon event.
Nej, jag är fortfarande fast på beige flag.
Gud, den är ganska tråkig.
Ja, den var inte jättekul.
Vad är det? En beige flag? Det är liksom varken röd eller grön.
Vet du vad? Vi kommer inte ens försöka förklara det, för att det är bara så himla tråkigt. Men vad var din?
Nej, men a canon event är inte heller roligt. Men jag bara känner mig utanför, för jag bara, vart kommer det här ifrån helt plötsligt? Det är ganska nytt. Mm. Så jag kollade upp det idag. Det är tydligen från någon senaste Spider-Man-film, därav att jag inte hade koll på det. Men typ att man nej, det här kommer bli så, jag har inte sovit så mycket i natt. Hur ska jag formulera det här? Ja, men så här, a canon event i sitt egna liv, en formativ händelse. Och typ,
säger du a canon? Alltså kanon?
Ja, precis. Ja, exakt. Okay. Men kanon
alltså
i sitt egna liv.
Alltså inte kanonkula?
Nej, utan nej. Kanon i sin livshistoria. Så liksom när man ser en ungdom gå in på chat roulette för första gången, man kan inte säga någonting för det här är canon event. Man kan liksom inte ändra på den livshistorien, för att det var formativt för den personen, så om man ändrar det förstörs hela resten av deras liv.
Och detta har bögarna, för jag har fått typ bögversionen av detta, och det är att de bara har tagit bort hela a canon event och istället bara skriver ja när jag ser en ung twink som ligger med en äldre man.
Alla bögars canon event.
Ja, när jag ser den unga twinken som kommer ut, insert. Okej, okay. Kul. Jag fick bara alltså då bögversionen av straight-versionen.
Jag tyckte också att det gör en tjänst till våra följare, så att de har koll på det senaste.
Du, jag håller med. På tal om sådana fall, det också. Jag måste bara snabbt, har du också fått upp den här så här the Prada-effekt?
Det ringer en klocka, men nej, ja, jag vet inte vad det är.
För det här var någonting som bara dök upp, och så tittade jag lite för länge på den, och sen så blev jag bara bombarderad av så här videoklipp på tjejer från så cirka 2006, 2007, 2008 som går runway shows. Men det var ju det här att supermodels blev ju kändare än modeföretagen.
Mm.
Och det tyckte inte Miuda Prada, eller vad fan hon heter, skaparen av Prada. Hon hatade det, för hennes ego var way, way, way too big. Så hon sa, ge mig den mest basic, lika. Alltså alla skulle se likadana
generisk
ut. Exakt. Så då bad hon om smala, blonda, lika långa tjejer som inte kunde stå ut i mängden. Och det spred sig till alla de andra märkena också, för att de ville att man skulle prata om märkena och inte de som bar kläderna. The Prada effect.
Aha, gud vad intressant.
Och jag tyckte det var så spännande. Och anledningen till att det också funkade var för att det här hände samtidigt som Sovjetunionen föll. Och det fanns en väldigt, väldigt, väldigt stor vad ska man säga, korg att plocka ifrån. Mm-hmm. Från en marknad som inte hade varit tillgänglig att plocka från tidigare när det gällde supermodeller eller modeller överlag. Östeuropeiska tjejer helt enkelt.
Mm-hmm. Jag fick också upp en TikTok häromdagen. Gud, ett nytt podcastformat. Man bara nämner olika TikToks man har sett på sistone.
Du vet om att det är redan vår podcast. Ja. Anyways.
Nej, men ja, den här var kanske inte riktigt lika intressant. Men Versace, när han, grundaren av Versace, vad han nu hette, när han dog, han blev ju mördad, så i hans testamente så gav han 50% av företaget till Donatella Versace, alltså hans systers dotter.
Oj.
Så hon var ett barn då, men det var hans favorit syskonbarn.
Syskonbarn.
Ja, han hade fler syskonbarn, men det var hans favorit. Så hon var under 18 och bara, nu äger du 50% av Versace helt plötsligt. Men sen så blev hon jättesjuk i anorexi och har bara kämpat med det resten av sitt liv. Men hon hade kunnat bli liksom nya makthavaren i modeindustrin. Men det kanske, det hoppet inte över.
Nej. Så far är det Donatella som håller i tyglarna.
Ja, det gör hon verkligen.
Det,
hon
är så rolig. Är det någon som vet om Donatella är igång?
När Bella Hadid, la upp någonting om Free Palestine, Free så kommenterade Donatella bara Donatella Versace och ett lila hjärta. Så nu varje gång Bella lägger upp någonting om Free Palestine så fylls hennes kommentarsfält med Donatella Versace.
Åh, samtiden.
Hot Girl Summer, släng dig i väggen. 2023 är Old Man Summer. Det är väldigt inne för äldre skådisar att bli pappor nu för tiden. Vi har ju då Al Pacino, 83 år ung, som ska få barn med Nora Alfala, som är 29.
Grattis till henne.
Hans tjej som han ska få barn med är ex med Mick Jagger, så hon har ju en typ eller en agenda.
Fick hon barn med Mick Jagger?
Jag tror inte det.
Nej, okay.
Sen så har vi då De Niro.
Mm-hmm.
Han välkomnade sitt sjunde barn häromdagen. Han gjorde en intervju för sin nya film som ironiskt nog heter About My Father. Då intervjuaren sa, du har ju 6 barn. Varpå han rättade henne och sa 7 faktiskt. Det är fortfarande oklart vem mamman är. Men en sak är säker. Förmodligen är mamman inte vit. Han har 6 barn sedan innan som sagt. Alla är mixed race. Ja. Alla hans exfruar är svarta. Så he has a type. Ja. Det finns massa anekdoter om typ Whitney Houston bland annat som i någon intervju beskriver att han liksom uppvaktade henne.
Mm-hmm.
Både Al Pacino och De Niro har tvillingar. Du vet ändå...
Alltså att de är tvillingar menar du?
Nej, alltså de har barn och alltså de har varsitt set of twins.
Jaha, oj, bara simmare så att säga.
Och sen har vi Keyless. My milkshake brings all the boys to the yard. Som riktas dejta Bill Murray.
Nej.
72 år ung. Keyless är, eller Keyless kanske uttalas, 43. Vad är han känd från? Ghostbusters, Lost in Translation.
Alla Wes Anderson-filmer.
Ja.
Och typ cancelled.
Är han?
Ja, tydligen. För att, och sen så försvarade Wes Anderson honom och då var folk arga på Twitter.
Min magkänsla säger mig att alla ovanstående män har varit typ cancelled någon gång.
Säkert.
Men de har inte bekräftat, utan det här är verkligen typ Page 6, Daily Mail som enligt någon source, but they are getting to know each other. Men hon har gått ut i kommentarsfält och skrivit så himla luddiga svar på kommentarer. Till exempel en person som skriver, ma'am, would you care to address these Bill Murray allegations? 'Cause damn, what is he doing with all that? Varpå hon svarar, lol, no babe, I wouldn't bother at all. Hon är rolig. Hon är typ bonde nu. Eller hon odlar väldigt många saker. Organic farm.
Ja, men hon var ju också, om det var typ i höstas eller när det var, så var hon väldigt vocal över hur hennes tidigare verk har använts utan att hon har fått royalties.
Ja, det var framförallt Beyoncé som samplade en Kelis-låt. Men om jag känner Beyoncé rätt, vilket jag gör, så hade ju Beyoncés legal team såklart diskuterat det och betalat det man ska betala med Kelis legal team, men Kelis menade att hon tycker att Beyoncé skulle ha nått ut till henne personligen. Så bad vibes konstaterade jag. Jag fick höra det. Förutom hennes låt eller album Food tycker jag är ett av de bästa albumen någonsin.
Ja, för det var väl typ hennes...
Ganska nytt, ja.
Otroligt var det.
Så hon är förlåten, för allt.
Jag börjar undra lite vad det är i vattnet borta i Hollywood, så att säga. Gud vad snabbt folk kommer på banan. Jag pratar såklart om att Ezra Miller gick på premiären av The Flash häromdagen.
Tack för att du tar upp det här.
Och såg väldigt, får man lov att säga, fräsch ut.
Ja, men henne har väl aldrig varit liksom ful eller så. Inte vad jag sa, utan det är bara anekdoter om de sjukaste sakerna någonsin. Vad var det nu igen?
Bilder och videoklipp matchade. Bilder och videoklipp matchade. Och det var inte en person som kanske var tipptopp.
Hen brottade ner folk, stal någons plånbok.
Slogs med någon stol, bröt sig in hos någon och stal vapen. Groomade och allegedly, air quotes, kidnappade typ en 12-åring. Eller från så att hon var 12. Lite kul, inte kult, sekt vibes, cult heter det på engelska, bra Max. Så att det hände, och sen så under allt detta rapporterade vi ju alltså skjutjärnsjournalistik om varje twist and turn i det här. Och jag kan meddela att premiären skedde, filmen blir av, och de pratar även om att göra uppföljare nu. Så all is good mellan Ezra och producenterna av filmen Flash, helt enkelt. Och det jag menar med att vattnet är väldigt bra i Hollywood, jada jada, det är ju, jag tänker, Cara Delevingne också. Wow, what a turnaround. Båda de försvann ju typ samtidigt.
Kanske.
Så jag undrar,
jag tycker det är två helt olika grejer, men absolut.
Men jag tänker, var vi kanske på samma ställe?
Ja, du vill veta ännu en gång vad adressen till deras rehab.
Ja, exakt. Och vet du vad? Jag har googlat och tyvärr inte hittat. Så att om någon vet hur jag kan få reda på det här, men berätta för mig.
Framför allt att Ezra fortfarande har ett jobb och får dyka upp på röda mattan.
Ja, men det var ju, kruxet var ju också att väldigt stora delar av filmen var ju redan filmad, så att säga. Ja. Så det var ju lite svårt att byta ut en skådis för en annan.
De gjorde det med Armie Hammer.
Det var väl med att man bara inte hade fler scener och klippte bort. Ja. Vilket jag kanske, nu har jag inte ens sett filmen, men det känns kanske som att man märker det i filmen.
Ja, det har inte varit så mycket snack om den sedan dess.
Nej.
Den vann ingen Oscar precis.
Det är Pride, Michelle.
Grattis.
Grattis, upp till kamp så att säga. Vi kan även ställa in de där akademiska rapporterna och studierna som jag bett om i tidigare avsnitt gällande bögar och vårt förhållande till våra kroppar. Därför att kära trogna lyssnare vet ju att jag har ju ställt den här frågan otaliga gånger och haft samtal med dig här,
ja, och
off mic om min egna självkänsla och hur kroppsidealet bland män, och kanske mer specifikt homosexuella män, påverkar mig dagligen. Typ hur jag kan se hur andra män med fullt normala kroppar inte verkar skänka en tanke på hur tröjan faller eller hur deras profil kan uppfattas, medan jag själv från den sekunden jag öppnar ögonen är så in tune med min känsla av min kropp, hur den uppfattas och hur den känns, hur jag ser ut och vad jag framställer i det offentliga rummet. Men detta har vi ju då haft olika förklaringar till när jag har utsatt dig för dessa samtal. Det är ju såklart sociala normer, tryck inom en viss grupp, och därtill att växa upp i ett hypersexualiserat hörn av internet där mediamän i Sverige kan grooma 15-åringar till camsex och så vidare och så vidare. Att konstant från den åldern ha värderat min plats i vad alla utomstående säger i mitt community, vad det gör med ens psyke och så vidare. Men hur hamnade vi här? Vi har lekt med tanken på att när män som ligger med män möts, så blir ju allt det där väldigt toxiska med maskulinitet ännu större. Jag måste vara manlig, du måste vara manligare. Jag vill bara ligga med muskler. Det är jag när jag hänger på Instagram, om någon undrade. Anyways, enter den nya dokumentären Body Electric. Jag säger inte att följande helt och hållet rätt, Men det här fick mig i alla fall att omvärdera hur vi har hamnat här. Tyvärr helt utan tankar och redskap på hur det ska bli bättre för mig efter att ha sett den här trailern. Men i alla fall. Dokumentären har då inte haft premiär ännu. Mm-hmm. Men jag nåddes av trailern på plattformen TikTok. den lyfter såklart då kroppshets, skeva ideal och utseendefixering som finns inte bara bland homosexuella män utan så HBTQ+ generellt. Men det är ju då en bög i medelåldern som håller i taktpinnan. Så fokus ligger ju väldigt mycket kring just den manliga kroppen i liksom konversation om body dysmorphia. Men i ett segment i trailern, nu kommer vi till vad det är för revelation jag har fått. I ett segment i trailern så nämns i alla fall AIDS och HIV som ett väldigt stort skifte. Och då är det en annan TikTokare som gör en liten stitch. Som då har själv kallat sig journalist. Jag kommer inte, vet du vad, fakta kollade inte.
Nej men gud, vem maybe, som helst kan få vara journalist.
Maybe he's a journalist. Men han hade i alla fall då gjort flertalet intervjuer med äldre HBTQ-män och queera för att han ville jämföra datingkultur då och datingkultur nu bland bögar. Och konsensus bland de här äldre var att 70-talet, lite bit in på 80-talet, så fick alla sitta vid bordet. Mm-hmm. Det var liksom så, oavsett din kropp, så var det så här, vi är ett community, vi dejtar lite hur som helst, vi är attraktiva av lite allt möjligt. Det finns liksom ingen, men det fanns inget riktigt kroppsideal som hade ett sant fäste. Men när alla började bli sjuka vid bordet basically, sadly, det enda sättet att visa att du är frisk är att vara tränad. Det enda attributet du har med dig när du går in i ett rum där folk hatar dig, där folk är rädda för dig, där folk tror att du ska smitta dem med någonting är att om du ser
frisk och stark ut.
Exakt. Om du ser jättestark ut och har en fullt fungerande kropp, du är smal, du ser hälsosam ut, då kommer alla tro att du är frisk och då får du lov att sitta vid bordet. Och sakta men säkert så trycktes alla de här andra kroppstyperna bort som kanske inte alltid var kodat med att vara superhälsosamma, helt enkelt. Och det var det. Och efter den insikten så kände jag, vet du vad? That seems very legit. Tack för att jag slapp gå i terapi. Tack för att jag slapp KBT-a mig fram till den här insikten. Men it all makes sense, faktiskt.
Choose your fighter. Jag smörjer in dig i carbonara och tejpar för din mun eller fucking stretch that tiny little pussy for me.
Jag kommer välja carbonara och tejpa min mun.
Kommer du?
Men det är för att jag redan är kort på Arvid. It cannot be unlearned.
Jag har faktiskt inte sett det avsnittet än. Men
nej, inte jag heller. Och jag kommer inte.
Gift vid första ögonkastet så får man här en lite dirty talk. Och sen det andra citatet är från The Idol. Det är då The Weeknds karaktär som säger det. Som han har blivit så dragged för. Två män som blivit dragged för sitt dirty talk. Men kan jag bara en gång. Jag smörjer in dig i carbonara och tejpar för din mun. Vad hände? Vad hände där? Varför sa de inte cut the cameras, dead ass?
Det är när min Ingrosso hände. Pastafixeringen bland svenska heterosexuella män som bor innanför tullarna.
Nej, men
är
what
beyond.
Is up med Ingrossos relation till pasta? Pasta Nej. Är inte så gott.
Nej, vet du vad det är? Fan inte det.
Och det jag tänkte prata om var ju då The Idol som kom ut i veckan. Du har också sett första avsnittet.
Nej, vet du vad? Jag har
gjorde
var så glad.
Du inte?
Nej, jag var så glad att du skulle titta för att jag känner att en av oss måste hålla uppe fanan att vi ska bojkotta och den andra kan ge
Gud,
streaming.
Du är så duktig feminist. Det är många som menar att vi ska bojkotta serien helt för att den är så misogyn. Jag streamade. Men bara en snabb recap. Det är då en serie som är skapad av Sam Levinson, som även skapat Euphoria. Och tanken var från början att en annan regissör skulle skapa den. Amy Seymetz heter hon. Och hon är, som ni hör, kvinna. Hon har även regisserat en annan serie som heter The Girlfriend Experience, som handlar om eskorter och maktbalanser, men utifrån ett väldigt feministiskt perspektiv. Så att det var ju en smart person att regissera den här serien. Men hon lämnade när allt material var i princip färdigt, 80% var inspelat, för att The Weeknd tyckte att produktionen var för kvinnotillvänd. Too much in the female direction. Det sägs att han är co-writer. Jag antar att han är exekutiv producent. Han är med i serien, spelar karaktären Tess Fay. Nej, det är hans riktiga namn. I serien heter han Tedros. Och vi har även Lily Rose Depp, alltså Johnny Depp, och Vanessa Paradis dotter som spelar huvudkaraktären Jocelyn. Serien skulle haft premiär förra hösten, men på grund av kaos och en tell-all intervjugräv av The Rolling Stone Magazine, som du redan har redogjort för i ett annat avsnitt, så det var kaos. Och Sam Levinson fick det här materialet och bara, nej, vi spelar om i princip allt och gör det till, citat från HBO själva, the sleaziest love story in all of Hollywood.
Ja.
Tanken var från början att det skulle vara satir av kändiskap och Hollywood, men det gick från satir till att bli en produkt av exakt det som de ville göra satir av, menar de som har jobbat på den här produktionen.
Ja, och också typ att Sam går ut och bara så här, det här är också en sån grej som jag är så jävla trött på med streaminggrejer. Men att han sa, den här serien lever i samma universum som Euphoria. They are connected. Jada, jada, jada. Det är ju samma som typ så här, när Sabrina Teenage Witch-grejen levde i samma universum som Riverdale. Ni som vet, ni vet. Riverdale är ju absolut kaos, hellhouse att titta på. Och då var de samma universum, så de gjorde crossovers, jada jada, och det känns som att det är det som kommer att hända här istället, för Euphoria är ju nu framskjuten inspelningen ännu ett år, vilket jag också kände lite så här, ni var redan på gränsen till un petit för gamla för att spela 16-åringar, men att vänta med så här inspelning, så här gå nästan 3 år mellan, det så, kommer ju inte se ut som att ni är 17.
Nej, han också, vad menar han, samma universum? Du menar, han försöker väl ändå skildra samtiden och LA typ.
Ja, nej, och, nej, men det är det han menar. Så det är ju typ att så här, en av karaktärerna från Euphoria ska ju då kunna dyka upp.
Ja, okej.
Okay. Alltså så här, samma, alltså universum som du vet, alltså DC.
Alltså
alla de är ju samma universum.
Han vill skapa ett nytt Marvel universe. Det är för sig
med
smart.
Unga tjejer som blir sexuellt utnyttjade in the art, så att säga. Grattis, toppen, fräscht.
Ett annat citat är, det var en show om en ung kvinna som hittar sig själv, som blev till en show om en man som misshandlar henne och hon älskar det. Och kritiken är väldigt mycket att det finns inget budskap, det finns ingen poäng. De försöker bara se hur stark reaktion som de kan skapa. Provocation for provocation's sake. Som till exempel en scen i första avsnittet, så kommer det fram att huvudkaraktären Jocelyn, det finns läckta nakenbilder på henne. Eller mer specifikt bilder på när hon har cum on her face. Och det här blir a big ordeal. De bara, vad ska vi göra? Och hennes reaktion är verkligen, it could be worse. Alltså man vill ändå, man får ingen inblick i hennes psyke, utan det är verkligen bara såna här saker som händer henne hela tiden.
Och en snubbe som har skrivit en kvinnas roll.
Ja, väldigt mycket så. Det finns ingen poäng eller ingen big takeaway, utan det bara händer och hon är passiv eller har ingen åsikt eller reaktion. Nu vet jag inte, det här är första avsnittet. Det kanske tar sig. Min största kritik är att det var liksom inte bra. Det var ju sexscener som många kritiserar. Jag är inte emot sexscenerna specifikt. Förutom då det här citatet från The Weeknd från det andra avsnittet som många menar är så här, det här låter som en person som aldrig har haft sex innan tror att Dirty Talk låter. Alltså han kan inte bära det. Men mitt största problem är typ att i första avsnittet så blir hon kär i en kille som äger en nattklubb och hon är världens största popstjärna. Och det går så himla snabbt och jag bara, i ingen värld, inte ens The Euphoria Universe, hade världens största poptjej bara blivit kär i en sleazy klubbägare på 3 sekunder. It doesn't make sense.
Nej.
Men trots den här kontroversen så kan vi ju kolla på statistik. För Sam Levinson när den här Tell All-artikeln eller Blockbuster-artikeln läckte eller den här informationen kom fram så blev han väldigt glad. Han bara, this is going to be the most watched series ever. Mm-hmm. Och mycket riktigt, premiären har förbipasserat både Euphoria och White Lotus premiäravsnitt. Mm. Vilket jag dock vill säga, förmodligen så antar jag att tittarsiffrorna kommer minska medan för Euphoria och White Lotus kanske de ökade.
Jag känner att det är så här, alla ville se vad det var för trash och nu har alla bestämt att det var inte bara sunkigt manus utan att det är liksom faktiskt dåligt skådespel.
Däremot så är det vissa som har kritiserat Lily Rose Depp för sitt skådespeleri. Jag tyckte hon var toppen, eller inte toppen, men hon var bra. Och problemet är ju The Weeknd som aldrig
som
ska
skrev
få
in sig själv way too much i en tv-serie som han inte skulle ha varit så stor del av. Det är så uppenbart att han bara säger, vet du vad, det var väldigt mycket snack om henne. Make me the focus. I am the focus point.
Ja.
Och då kanske man ska kunna bära upp det med sin skådespelartalang.
Ja, men
och kan no method acting in the world
någon
is gonna save you.
Ja, men kan han gå någon kurs typ i skådespelare?
Men också så här, förlåt, men då måste jag bara säga det här med method acting och artister. Vänta med att säga att det var det du gjorde tills du har fått höra vad folk tyckte om din skådespelarinsats. För att sitta och deklarera loud and clear intervju efter intervju att du var så inne i din karaktär och det var du glömde att sjunga. För att sen se första avsnittet att alla bara, dude, you suck. You are like trash. Tänk dig att du suttit på den höga hästen och bara, I'm a method actor. I am my character. Man bara, okej, så du är piss. Grattis.
Det är så bra
du
poäng.
Du suger.
Verkligen, råd till alla skådespelare. Säg inte att du är method actor förrän du vet om du ens kan skådespela. Men okej, åter till hela den här grejen med att den har blivit väldigt, väldigt kritiserad. Mm-hmm. Samtidigt som det ändå har gått bra för den tittarsiffermässigt så tycker jag att det är en rolig grej. Den sex scene discourse har ju alltid funnits från och till. Ska vi ha sex scener i filmer? Varför måste de alltid fylla en funktion? Kan de finnas där just for the vibes? Personally, I am a vibes girl. Jag tycker att en sex scen kan vara med for the vibes. Men det blir så roligt att alla så här rasar över det samtidigt som man ser att typ 50 Shades of Grey succé. Mm. 365 days, också en sån film som alla bara, ah, this is so sexist, och sen så blev den ändå superpopulär. Typ den serien Sex Life suger väldigt populär.
Men är inte detta för att, sorry, hate to say it, correct me if I'm wrong, men en övervägande mängd av heterosexuella människor lever kanske inte det mest spännande sexuella livet så här måndag till fredag. Alltså jag tänker så här, literally meningen han säger, stretch that tight pussy eller vad det var han säger. Det där är liksom, det skriver folk kanske så här 10 gånger till mig i veckan på Grindr.
Okej, bra poäng. Jag tror inte att bara det är anledningen. Jag tror att även personer som har ett toppen sexliv ändå går in och streamar i 365 days. Det blir bara så roligt att vi alla typ är, det här är förfärligt, och ändå så visar statistiken att vi tycker något helt annat.
Men vet du vad, det är ju som förr i tiden när vi var så, gud, vi tycker det är så fel med offentliga hängningar, och så gick folk ändå dit och tittade. Alltså så här, sista offentliga helgen i Stockholm var liksom the most watched.
Eller typ med alla mordpoddar och damer och allt det, även serien You som blev jättepopulär. Var inte han typ också en mördare som typ låg med massa tjejer? I mean, we love it. Jag tror snarare att det vi behöver någon slags reckoning eller någon konversation om vad handlar det här egentligen om? Varför är vi så rädda för det vi egentligen vill se? Vad behöver vi, Max?
Vi behöver ta tillbaka gladiatorerna. Alltså inte tv-serien på TV4, utan jag tänker mer så här Rom, gladiatorspel. För det, vet du vad det innehåller? Det innehåller allt. Du kan välja din favorit, så du kan få in fan culture. Det är manstillvänt och kvinnotillvänt. Det innehåller våld. Det innehåller kanske lite exotiska djur som är lite gulliga att titta på. Det innehåller blod, men det behöver inte innehålla död. Och det är bara, it oozes sexual tension. Där har du vad vi behöver.
Jag försökte här även skriva någonting om Freud. Jag vet ju ingenting om honom. Men han menar ju att människan, eller så här, han pratar om death drive en del. Och han var liksom en av de första som teoretiserade kring konst som någonting med en djupare mening om människans psyke. Och death drive är liksom typ varför när en bebis får en leksak kastar de ner den i golvet och sen så börjar de gråta. Alltså varför utsätter vi oss för sociala medier? Det var såklart inte någonting som Freud sa, men varför utsätter vi oss för att göra bort oss på sociala medier? Det är typ social suicide, men ändå så finns det här dödsdrivet i oss. Och han menar essentially livet är bara en lite krångligare väg vi tar på väg till döden.
Han lovar också med sin patient.
Han gjorde så många saker. Jag tycker inte vi ska riktigt ta honom på ordet. På orden. Men jag tror att han även menade att i ett sexuellt frigjort samhälle så skulle konst inte längre fylla en funktion. Alltså att konstens grundpelare är fantasi, skönhet, drömmen. Och om vi är helt sexuellt frigjorda så kommer konstens roll i samhället inte fylla den funktionen längre.
Vad vill du helst ha? Frigjort samhälle sexuellt eller att konst existerar?
Ja, det är väl typ den frågan jag ställer. Tack för att du hade någon slags poäng i det här. Eller låter oss komma fram till en poäng. För att det är kanske den diskussionen vi ska ha istället när folk rasar över The Idol. Det är klart att vi fortfarande ska problematisera skildringen och det är så vi blir smartare. Det är så vi får liksom, det är ens så vi har kommit till den plats att kvinnor kan skildras i serier som mer än bara tvådimensionella objekt. Men vill vi, alltså någonstans måste vi ändå få tillåta oss ha ett samhälle där fantasin får existera och man får utforska det.
Jag tycker bara det är intressant att för jag tittade på den här dokumentären om, vad heter hon nu? Stort fint hår, blev jättekänd som liten och ung, jeansmodell, liknar Nea i Surret. Brooke Shields.
Ja.
Jag kollade på den dokumentären. Otrolig. Tips. Men, och då gick de igenom väldigt mycket så här, den här första filmen hon gjorde när hon spelar i det här horhuset. Det heter ju något finare, men jag orkar liksom inte förklara. Men, och då var det i alla fall så här, det var så här fransk häftig man. Mycket så här, röker cigaretter, skriver om kvinnor och sex. Som då kastade och hade henne i den. Och då så spelar hon ju liksom en ung, alltså barn prostituerad basically. Och att hon då, men det händer ju typ ingenting i filmen. Alltså det är inte, du får inte se någonting så. Det är bara mer att det liksom anspelar på det. Och att man då castade henne som ung att spela liksom samma ålder som hon var. Outrageous. Men vi tittar på konst nu som skapas, till exempel Euphoria. Älskar Euphoria, don't get me wrong. Men där vi kan inte casta en 16-åring att ha de groteska sexscenerna. Men om vi, det är som att vi gå med på att konsumera berättelserna om en 16-åring som typ blir våldtagen och ser The Act framför oss så länge skådespelerskan är över 20.
Mm.
Det är jättekonstigt egentligen.
Ja, men precis. Då är alternativet antingen så bara säger vi, trots att folk uppenbarligen klickar play, ska vi stigmatisera det för att skapa förändring, eller ska vi typ förlika oss med att människan har ett mörker och är komplex och har en death drive, eller kanske finns det någon mellanting, men det blir konstigt när konversationen bara blir så här: nej, det här är moraliskt fel, därför ska vi bojkotta helt.
Exakt. Även om jag tydligen vill att sitta på en väldigt hög häst och bojkotta.
Jag är en kompromiss. Jag tycker att man kan få kolla på The Idol, men det vore otroligt om vi tillsammans samarbetar och alla kollar på The Girlfriend Experience, som alltså är serien skapad av Amy Seymetz, som var den första regissören som var tänkt att regissera The Idol, som sen lämnade. Det hade varit en så kul payback. Det är det jag tänker, det finns lite andra lösningar. Let's get creative. Ni menar att The Idol är fel, men kolla då på The Girlfriend Experience. Kolla på de här serierna som är skapade av kvinnor som har ett mer feministiskt perspektiv.
Ja.
Varsågoda för lösningen.
Jag vet inte var vi var senast vi spelade in i historien Matty Healy till Swift, men jag tror bestämt att de fortfarande var ihop sist vi spelade in.
Så
och det är de ju inte längre. Och jag... Det här känns bara som ett PR-fiasko som någon har försökt rädda i sista stund. Min favorit var när det var så här, a highly good source, eller vad fan det de brukar säga.
Highly good source.
Nej,
absolut, vet du vad? ingen någonsin sagt det.
Men tydligen jag. Och då var det så, båda visste att de att det här var dåligt och att de skulle få dålig press, men de orkade inte bry sig, 'cause they were just like mute.
Yeah, it's giving Tom Hiddleston, som dejtade Taylor under en kort period då det var tänkt att han kanske skulle bli nästa Bond. Han var liksom på väg upp i sin karriär och han hade på sig en t-shirt med texten I love Taylor Swift eller något sånt. Mm. Alltså det var så uppenbart PR-förhållande, menade många. Vad vet vi?
Nej, men jag menar här bara typ så här att narrativet de kör nu är nej. Vi, det var aldrig seriöst. Vi ville bara ligga med varandra.
Du menar att de är absolut inte att det var på riktigt, men att de nu försöker låtsas som att ingenting... hände.
Vet du vad? Om du har varit i ett förhållande i 6 år och vi typ har sett din snubbe 2 gånger tillsammans, alltså det har varit så hemligt. Det har varit så hemligt.
Ja, men därav att det måste ha varit ett PR-förhållande. De dejtade, vadå, 2 veckor
men
och då har jag hela tiden.
That was men då
for
har jag att tänka mig.
The publicity.
Men vad var PR-grejen här? Vem var det som skulle vinna någonting
på detta? Det enda vi har snackat om på flera veckor.
Ja,
Taylor blir lite skulle... bad girl, fun, exciting, she's single, she's out and about.
Jag älskade att han hånglade med den manliga security guarden i alla fall när han var i Danmark.
Gjorde han?
On brand.
Jag tycker också att det var väldigt roligt att de släppte en feature med Ice Spice, som då är rapparen som han sa rasistiska saker om, eller var med i en podd där de skämtade om rasistiska grejer och hon bara, you know what? Ice Spice is going to be featured. Vilket är fun girl boss move, but also like, so you're aware of the conversation.
Det är det jag också tänker, för det känns som att i tidslinjen då var de fortfarande ihop. Eller förlåt, de låg bara med varandra och hade inga känslor för varandra, men han bara råkade dyka upp på varenda jävla spelning som hon hade och stod och syntes, och sen var de ute och dejtade. Och sure, they were only having sex. Sure.
I mean, maybe they weren't even having sex. Maybe it was just PR.
Ja, Ice Spice är också en helt annan grej. Jag känner too overexposed nu.
Ja, det är helt sjukt vad hon dyrkas. Det är som att vi... alltså, det är som att vi är så desperata efter att hänga med i trender och veta vem som är den nya coola, vad är det senaste, vad är liksom ett trend brain som alldeles så rädda att hamna bakom flötet, att när vi alla bara kollektivt kommer på att nej, men hon är inne, she's the next big thing, she's Gen Z, så kan alla pusta ut och bara, ah, men bra, då kan vi lyssna på henne och så hänger vi med.
Och bara slap her on any feature just
any nu. Feature, men också att hon är smart som tackar ja. The more the merrier.
Men är hon det? För ja, kommer det hon jag. Då bli en longevity-artist? Who knows?
Ja, för att det är så svårt att bryta igen. För att kunna bli en longevity-artist så måste man för det första också bli en A-lister. Och hon är en av få personer som har liksom den dörren öppnats för dem att de ens kan bli en A-lister. Så ju mer exponering som hon kan få just nu, desto bättre, för att hon sen kommer kunna bli liksom en Nicki Minaj, en Lady Gaga, som kan ta några års paus innan de släpper nästa album och folk kommer ändå veta vem det är.
Everybody was trying to be like, oh, she a one hit wonder, da da da, but it's like, now what? Two hit wonder? Like, the fuck?
Sweetie, that is all I have on my docket today.
Same.
It was lovely having a conversation with you about pop culture and TikTok trends.
Lovely.
Love everyone that's listening. Don't forget, ge oss recensioner, tummen upp, stjärnor, dela med en vän. Puss och kram.
Puss, hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.